Det handlar idag om Jesu dop. Och det är inga lätta saker. Vi ska börja med att läsa det som är dagens evangelium. Bra. Tack för det. Jag läser där från Matteus 3 kapitel i Jesu namn. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa: "Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig." Jesus svarade honom: "Låt det ske nu, ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet." Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet, och se, himlen öppnades, och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: "Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje." Amen. Låt mig först ta upp en allmän sak när det gäller Bibeln, bibelläsning och troheten emot Bibeln. Det finns tre sätt att felaktigt nalkas Guds ord. Och det första är att man tar bort någonting eller lägger till någonting. Det är nog inget som gäller oss här, tror jag verkligen inte. Alltså det här gamla skulle Gud ha sagt. Men det möter idag överallt. Och det möter i kristna sammanhang och i kristen förkunnelse. Och åtminstone från våra ledare i svenska kyrkan. Hur det är med era ledare vet jag inte. Och yttrar mig följaktligen inte om detta. Men svenska kyrkan säger när vi till Tommy, där är det illa ställt på den punkten. Och det kan man ju mycket enkelt säga, att om var och en plockar bort 10 sidor i Bibeln och det är 100 stycken ledare, så är snart bara försättsbladen kvar. Och det sättet att nalkas är ju förödande. Det andra sättet som vi kanske trillar dit även bland oss, det vet jag inte. Det är en välvillig inom citationstecken feltolkning. Man tänker så här att jag vill inte alls förneka till exempel detta om att gå bort ifrån Gud och gå förlorad i all evighet. Men vi ska nog ta det lite lugnt med den förkunnelsen. För det kan stöta bort människor. Och så förnekar jag det inte, men jag talar inte i klartext som förkunnare. Norrmännen, de har ett roligt uttryck för de här. De säger att Guds ord är inte omtrent, alltså ungefär, utan Guds ord är exakt. Men vi blir så glada om någon är ändå ganska nära, så vi accepterar gärna det. Alltså 5 och 5, det är ungefär 9. Det är ju inte helt fel, men det är inte rätt heller. Och då blir vi så glada om vi möter någon som säger så vi säger: "Kära vän, det var fantastiskt." Så vill vi inte ta upp det som skiljer. Det finns många sådana sammanhang om i detta. Som man kan, vi möter ju redan Johannes här när han försöker hindra Jesus i välvilja. Petrus: "Bevare dig, Herre, inte ska detta ske med dig." Visserligen förnekade han Jesus, men det var nog inte hans tanke där. Vi har detta hos Nikodemus som kommer till Jesus om natten, kommer till den här föraktade och illa sedde bypredikanten Jesus från Nasaret. Så kommer den högste chefen, kyrkominister och arkebiskop som han var och gett. Och så kommer han och säger: "Vi vet att du kommer från Gud och lär rätt." Och tänk om Jesus då har sagt: åh käre vän, äntligen är det någon som förstår mig. Visserligen har du fel på en del punkter, men det kan vi se. Nej, vad gör Jesus? Han sågar honom fullständigt jämst med fotknölarna. Och säger: käre Nikodemus, du har inte förstått mycket om en människa inte föds på nytt. Men vi blir så glada, det ges ut en massa böcker i kristendom och vi tycker det är så fantastiskt. Det är ju ändå någon som är, det är ungefär rätt det de skriver. Åh, härligt att det är några med oss. Det ska vi akta oss för. Jag vet inte hur ni resonerar på den här punkten. Det tredje sättet, och det kan bränna till. Och ikväll har vi en sån text, så det kan bränna till. Det är traditionen. Att traditionen hindrar oss från att se klart bibeltexten. Vi är alla uppväxta i en tradition. Jag är uppväxt i svenska kyrkans tradition och ni kanske är uppväxta i en annan kyrkas tradition. Och då har vi det med oss. Och det är inte så underligt, för det är ju där det började. Och sen kom vi kanske efter ett tag till tro. Och då har vi traditionen. Mycket isolerad, illustrera det med att ta i det här fallet min anteckningsbok. Här har jag traditionen och här har jag Bibeln. Och så lägger jag traditionen där jag har lärt mig på Bibeln. Och i bästa fall så skymmer den bara lite hörn. I sämsta fall så är det som Jehovas vittnen, så den skymmer hela Bibeln. Det här tror jag vi alla sitter lite fast med. Vi har lärt oss det och vi har så svårt sen att se. Och ofta är ju det här har med okunskap också att göra. Att det verkligen förhåller sig på ett visst annorlunda sätt. Eftersom det handlar om en doptext idag så vet ni att våra kyrkor har sett lite olika på detta med dopet. Nu ska vi titta på det här. Det handlar om Jesu dop. Men det får ju följder också för oss. Och vi ska titta lite på detta. Och då kan vi väl ha som en neonskrift över den här kvällen eller dagen att Jesu dop skedde för vår skull, för vår frälsning. Jesu dop skedde för vår frälsnings skull. Idag kom alltså Jesus från Galileen för att låta döpa sig av Johannes i Jordan. Och då måste vi ju titta lite grann på vad Johannes dopet är. Och det är inte så lätt, men det finns ändå vissa lärdomar i vårt Nya Testament. Vi fick höra en inledning från apostlagärningarna. Och det är ju ett ganska märkligt ställe där uppe i Efesus. För först handlade det om Apollos. Och det står om honom att han har fått kunskap om Herrens väg, men han kände bara till Johannes dopet. Och så tar man honom upp i församlingen och börjar undervisa honom där. Och sen kommer vi till nästa där du läste. Paulus kommer dit och träffar han några lärjungar och frågar om de hade fått helig ande när de kom till tro. Och de har alltså inte hört talas om det här med Jesus ordentligt och så, men de har på något sätt kommit till en tro. Och då säger de: nej, vi har inte hört att det finns någon helig ande. Ja, men vilket dop blev ni då döpta med? För de har tydligen blivit döpta, frågade Paulus. De svarar: Johannes dopet. Och sen säger Paulus: ja, Johannes, det innebär två saker, säger han. Det var för det första ett omvändelsedop. Han uppmanade folk att tro på den som skulle komma. Det var det andra. Omvändelsedop och en uppmaning att tro. Och vi ser ju när det gäller Johannes att han börjar när han ska förkunna om Jesus, säger han, och jag kände honom inte. Och sen lite senare säger han: se Guds lamm. Det har skett något med Johannes mellan de här båda yttrandena. Och inom parentes så kan vi säga att så är det än idag. när jag får se honom som tar bort min synd och tar min synd på sig, då förstår jag också vem denne Jesus är. Och då kan jag vittna om honom, men det är först då. Alltså, dopet var, Johannesdopet, det var ett slags omvändelse, ett bättringens dop. Det var ett bekännelsedop, kan vi säga. En syndabekännelse. Och det kunde endast ske i och genom att man bekände sin synd. Och förmodligen så föregicks det av själavårdssamtal mellan Johannes och den som kom ut till honom. Och det är också så troligen att Johannes har ett sådant samtal med Jesus. För han känner ju honom inte. Det säger han själv. Men mycket snart i det samtalet, mycket snart, så förstår han vem Jesus är. Och så säger han det här: ja, men inte ska du döpas. Du behöver ingen syndabekännelse. Du behöver inget bekännelsedop eller någonting sådant. Jo, säger Jesus, nu ska vi uppfylla den rättfärdighet som Gud har bestämt och som Gud talar om. Och så sker detta. Och det är alltså en fantastisk historia. Och det finns ju också i vår bibel, finns ju tre dop. Det ena är Johannesdopet. Det andra är dopet av Jesus. Och det finns bara ett sådant. Och Johannesdopet är överspelat. Och så finns det vårt dop. Det är de tre. Och det andra som ju då ligger i Johannesdopen, det är att han pekar på, han döper inte så att man får några himmelska gåvor. Det är bara ett vittnesbörd, vi kan säga det så lite vanvördigt, att det är ett vittnesbörd att jag vill höra till denna rörelse som denna Gud Jesus från oss, att jag vittnar om det genom mitt dop. Så kan vi säga, men det sker inte med någonting, med några gåvor eller någonting i Johannes dopet. Och det andra var alltså att det var en uppmaning att tro på den som skulle komma. Och Johannes vägrar, därför att det var ju ett bättringens dop. Ett dop för syndare som hoppades på sin frälsare. Och det passade för alla utom för denne Jesus. Men Jesus vidhåller alltså sin begäran. Och vi har ju svaret här, det hövesor stod det för. Det är viktigt för oss att uppfylla Guds rättfärdighet. Det ingår i Guds plan och han ska uppfylla all rättfärdighet. Och han gör detta för vår skull. Han behöver det inte, men han gör det för vår skull. Han ställer sig alltså där i allas vårt ställe och går in under vår synd. Jesus är alltså döpt till din och min frälsare. Det är det första vi ska lära av det här. Jesus är döpt till din och min frälsare. Han går in under vår synd och skuld för att lida och dö i vårt ställe. Han stiger alltså ner i bättringens dop. Han går in i den bättring som hans folk, du och jag, borde ha gjort men inte kan. Här bekänner han alltså hela världens synd, din och min synd som sin. Och sedan på Golgata så sonar han den. Han tar den alltså på sig här, han bär den, ser Guds lam, och så sonar han den på Golgata. Alltså har Jesus tagit bort din och min synd från Guds ansikte. Den finns inte mer. Det kunde vi tala mycket om, men det ska inte göra nu. Det är alltså kort och gott ett, Ett invigningsdop har man alltid sagt till Jesu frälsargärning. Han döps till din och min frälsare, invigs till ett annat dop som han talar om sedan. Dödsdopet, ångestens dop, lidandets dop. Och nu är det ju tre händelser omedelbart i samband med Jesus dop som visar att Gud godkänner detta. Precis som när Gud uppväcker Jesus från de döda, så är det ju att Gud godkänner det Jesus har gjort på Golgata. Det är klart, det är färdigt. Och det är tre saker här. Det första är att himlen öppnas, står det. Och det visar att Jesus Kristus är den som är verkligt rättfärdig. Därför att det är ju endast för den som är rättfärdig som himmelens portar öppnas. Och han är ju också själv himmelens port. Han är stegen till Guds himmel. Och den öppnas nu. Han är utan synd. Genom honom är vägen till Guds himmel öppen. Det andra är anden som sänker sig ner och förblir över Jesus. Och det här ska vi inte spekulera i. Hade inte Jesus anden innan, och så är det, ska vi nog låta bli att spekulera i. Fundera på detta. Utan vi nöjer oss med detta. Anden som en Guds synlig gåva sänker sig ner över Jesus. Det står ju i Jesaja 42 också förutsagt. Se över min tjänare som jag uppehåller, min utkorade till vilken min själ har behag. Över honom har jag låtit min ande komma. Gud har alltså smort, om vi använder det ordet, utvalt Jesus till världens frälsare. Och därför är också Jesus andegivaren. Och det tredje som sker, det är ju rösten. Denne är min älskade son. Jag har behag, som det hette tidigare, i honom. Han är alltså sann människa, han är sann Gud. Och ingen utom en sådan gestalt, människoson, kan frälsa människorna. Alltså Jesus är döpt till din och min frälsare. Sen kan vi också plocka fram en annan sak. Och det är att i ditt och mitt dop så blev Jesus din och min personliga frälsare. Och då måste vi ju se, vad är det som sker när en människa döps? Ja, vad skedde när nu Jesus döptes? Jo, det var de här tre sakerna som vi kommer ihåg väl. Jag stod här alldeles nyss och sa det. Det var att himlen öppnades, Guds ande sänkte sig ner och du är mitt älskade barn, rösten. Vad är det som sker när en människa döps? Jo, i Jesu dop, som jag nyss har skildrat, så ställde sig Jesus där Johannes hade bort stå. Ja, han ställde sig där i allas vårt ställe, i ditt och mitt ställe. Du och jag, vi blir aldrig färdiga med vår bättring. Ja, vi misslyckas totalt med den. Vi kan aldrig tvätta bort en enda liten en ynka fläck på vår klädnad själva. Vi får nu se frälsaren stiga ner i bättringens vatten och helt fullborda det som vi skulle ha gjort men aldrig kan överhuvudtaget komma i närheten av att kunna. När en människa döps så ställs hon av Gud själv i Herren Jesus ställe, precis som det skedde den gången. Och det är alltså ingenting hon gör ingenting hon bekänner eller vittnar om, utan hon avkläds allt sitt eget och ikläds Jesu Kristi rättfärdighet, så att Guds ande kan ta sin boning även i en sådan människa. Och det som då sker och i detta, det är ju precis de här tre sakerna. Himmelen öppnas. Den heliga ande ges till den här människan. Och därför så ändrade jag alltid i dopritualet. Det står, när vi döper så står det: Gud, uppfyll nu änden med din heliga ande. Men det har han ju redan gjort. Och därför så är det ju bättre att tacka Gud, du har nu uppfyllt den här människan med din heliga ande. Det är alltså Gud Kristus som handlar med oss. Och nu ska jag inte gå in på de här stora skiljelinjerna som finns, men en sak som vi nog ska tänka lite när man säger att vi måste själv göra någonting innan vi kan tro på dopet, då tycker jag att vi också ska resonera att då borde vi väl ha varit med vid Guds skapelse, för inte kunde han klara den själv. Eller frälsningen på korset, det borde vi väl också vara med innan han kunde åstadkomma det. Men han gjorde faktiskt det, mina vänner, medan vi ännu var fiender till Gud. Så frälste han oss. Och det tror jag han inte vill protestera mot. Så var det. Så det finns mycket att fundera över. Nu ska vi gå vidare här. Alltså i dopet inlämnas vi i Jesus Kristus, vi blir medlem i Guds rike, ikläds Kristus, står det i Galaterbrevet. Till alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Du är alltså sammanvuxen med Kristus, och det står det också om i Romarbrevet 6, som i dessa handlar mycket om dopet. Du är Kristi medarvinge. Och då får det, och jag tar det en gång till, för det är så fantastiskt stort detta. Så att alla kyrkans stora förkunnare, från de första biskoparna som vi har nedtecknade saker och ting om dopet från år 50 och 60 efter Kristus, via Martin Luther och Rosenius och alla de här stora, har ju betonat detta fantastiska som skedde i vårt dop. Det är det största som kan ske med en människa. Och därför så repeterar jag de här tre konsekvenserna. Du och jag har kommit in under en öppen himmel, iklädd den rättfärdige, och har alltså med honom tillträde till Guds himmel. Och då har vi också alla gåvorna, står det i Efesierbrevet. Och du fick också Guds heliga ande, du är andedöpt genom dopet. Den heliga ande som är gåvan med alla andra gåvor. Och du blev också barn hos Gud. En kristen kommer förr eller senare i anfäktelse och prövningar, därför att den onde vill hela tiden påminna om vår synd. Han har inte glömt den. Från Gud är den borta. Men djävulen och vi själva glömmer aldrig den. Och så blir vi påminta, och du som är sån och sån kan väl inte vara Guds barn. Då får vi återvända till detta som skedde i dopet. Barn är vi hos Gud. Även om vi är ett olydigt barn ibland, så länge vi vill hålla fast vid detta, så kastar Gud inte ut oss. Utan han släpper oss aldrig. Det är alltså någonting oerhört fantastiskt. Detta att vara döpt, det är att ha dött med Kristus och uppstått med honom, står det i Romarbrevet 6:e kapitel. Och det här kan vi ju jämföra, men ni vet, det finns ju barn som föds sammanvuxna. Och det är ju bokstavligen så att om den ene höjer sin hand så gör den andra det också, benet och så vidare. Man är sammanvuxna med varandra. Och så är det också med oss och Kristus. Vi är döda med Kristus, men vi är också uppståndna, uppväckta med Kristus. Vi följer honom, så när han gör någonting med sin hand så gör vi det också. Och när han säger någonting med min mun så är det vi som säger det utåt, eller tvärtom, hur nu vi vill uttrycka det. Nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig. I vad vi lever eller dör hör vi alltså Herren till. Och då plockar vi fram på god gammalt pedagogiskt sätt den tredje lärdomen i detta. Och det är att vi då ska leva i vårt dop, som de gamle sa. Det här är alltså oss givet i dopet, men vi äger det ju bara om vi lever med Kristus. Om vi lever i tron, och det brukar man då av gammalt kalla att leva i sitt dop. Det är ju samma sak som att leva med Kristus, att tro på Kristus. Va? Alltså man kan inte slå sig till ro. Dopet, det i sig räcker mycket väl, men det har ju en fortsättning. Det är förnyelsen, helgelsen eller vad vi kallar det. Lev varje dag med Kristus. Vi fick alltså den heliga ande i dopet. Och nu är det fråga om att låta sig uppfyllas av den helige ande. Varje kristen har den helige ande, men den helige ande vill ha mer av oss hela tiden. Om jag får ta en liten bild, så är det ju så här att när man bygger ett hus så dras det in huvudledningar, elektriciteten till elskåpet och huvudvattenledningen till sitt ställe. Och sen är det beroende på mig hur många kranar jag vill ha i huset. Jag kanske nöjer mig med huvudledningen och går dit med en spann. Okej, jag har friskt vatten inkopplat, men jag använder det inte precis. Jag låter inte huset fyllas av vatten. Och tyvärr är det så, det vet ni ju lika väl som jag, att de flesta Diöbor, de flesta Älmhultsbor och Stenbrohultsbor, de öppnar överhuvudtaget aldrig huvudkranen. Och man går där i en bestående törst som man inte känner till. Och det är ju tragiskt, mycket tragiskt att det är så. Eller en annan bild, vi har i dopet fått ett oändligt konto hos Gud med en otroligt stor summa på. Men tyvärr springer de flesta människor med sin lilla 20 och viftar sig. Åh, jag är rik och jag är rik och jag har det och jag har alltihopa. Men man öppnar aldrig rikedomarna. Gud som vill ge oss över måttan och på ett rikligt och härligt sätt allt vad vi behöver. Man lever inte i sitt dop. Och hur går det till då? Ja, det vet ni lika väl som jag. Att uppfyllas, det är ju att leva i bibelordet. Att låta det stå som det är, ta emot det. Det är att leva i syndabekännelsen. För den gamla härliga syndabekännelsen bland annat, nu är det ju borta för någon slags allmän urvattning. Där stod det ju, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Det var en bön alltså i detta. Det sker ju också genom att leva i gudstjänsten, delta där, att vara med vid nattvardsbordet och inte minst i brödragemenskapen, i syskongemenskapen, att man träffas. Vi som är kristna träffas och umgås. Det behöver inte vara några djupa teologiska samtal när vi träffas. Man kan prata om något helt annat, men man är ändå på samma grund och man känner detta. Att vilja koppla över och tala om Herren, så går det alldeles utmärkt. Och det är att låta sig uppfyllas av den heliga ande att leva i sitt dop. Alltså, minns nu från den här kvällen att Jesus är döpt till din och min frälsare. Att i vårt dop fick vi honom som frälsare. Att han vill ha med oss att göra. Tacka för ditt dop. Lev i det så som jag har beskrivit det. Och då får du erfara den öppna himmelen. En gång totalöppen, men redan nu kan det sänkas glimtar av denna öppna himmel över oss. Vi får uppleva andens närvaro i våra liv, andens ledning. Och vi får uppleva detta att vi är barn hos Gud. Att Gud gläds över oss som sina barn. Han behöver oss inte som arbetare och verksamma, för det gör han mycket lätt själv. Men han blir så oerhört glad när vi är barn hos honom. Det står ju alldeles tydligt. Och det ska vi ta till oss i våra hjärtan. Amen. Herre himmelske Fader, så tackar vi dig för att du den här gången sände din son till Johannes döparen. Och vi tackar dig för det han gjorde i den stunden som vi inte förstår mycket av, men som vi ändå vill ta emot och leva i. Herre, vi ber att du bevarar oss i tron, att du bevarar oss i dopets gåva. Att du håller oss i dina händer hur det nu än går och hur det än blir i våra liv. Herre, vi möter olika saker och svårigheter och motgångar och sjukdomar och nöd. Men Herre, du är vår frälsare i allt detta. Och en gång får vi se en öppen himmel. Och där vi förstår något av hur du gläds över dina barn. Välsignad vare du, Herre, från evighet till evighet. Amen, halleluja.